Bosse Andersson, född i Norrtälje 1968, har bland annat spelat i Rö, Vasalund, AIK, Braga och Djurgården. Därefter i Djurgården i olika roller sedan 1999 med något års uppehåll. Sportchef sedan 2013, nyligen 50 år fyllda. Hur är det att vara 50?
Ja, det känns ganska bra faktiskt. Man märker ju att åren går och att man känner sig också ganska trygg och... Det kommer in en ny fas i livet och det är oundvikligt, men jag är ganska pigg 50-åring.
En pigg 50-åring, det låter bra. Är du idag anställd av Djurgården eller går du på kontrakt?
Nej, jag är anställd av Djurgården. Det stämmer som Henrik, jag kom in i ett konsult där, men efter ett par år så vill man att ha den ledning man hade, att den var anställd i Djurgården. Sen om det är 3-4 år sedan så är jag anställd av Djurgården.
Vad tjänar du?
Nej, det vet jag inte exakt. Men,
vet inte?
Men jag tjänar bra. Jag jobbar med någonting som är bra, men jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Och har aldrig klagat på ekonomin.
Vad har du för bonusar?
Bonus, det är inte så mycket. Jag har bonus om vi ska kanske vinna ett SM-guld eller ta oss långt i Europa.
Hur hanterar du arbetsbelastningen?
Jag har alltid tyckt om att jobba, oavsett om jag har jobbat inom fotbollen eller är uppväxt med det. Jobbat. Men däremot så är det att man gäller att ha kul i livet och ha vänner och andra intressen. Och det har jag alltid haft. Och det gör att man får en distans till det.
Har du fått offra mycket ändå för att ha det här livet du har med ett jobb som tar så väldigt mycket tid?
Ja, det är klart man får offra och försaka saker, men det tror jag man får göra oavsett vad man har för jobb. Men det finns också fördelar med det, att man har en frihet och en andra saker så att säga. Så att offra, ja, det får man göra för man, om man ska jobba hårt eller och vara i en sån här roll, det är oundvikligt.
Har du fått försöka för mycket, tycker du?
Nej, jag vet att jag har fått upplevt så otroligt mycket också, och jag har en plan på hur jag ska göra när jag är några år mer än 50.
Du har ju varit med i så många år nu. Du är typ den enda som är kvar i ungefär samma roll sen jag började skriva om allsvenskan och vi drog igång Sportbladet 2000. Vad har förändrats?
Nej, men jag tror att det är så mycket som har förändrats. Jag tror om du går till själv i din roll på media så har fotbollen haft ganska samma utveckling. Intresset, publikutvecklingen, jag tror man är tillhörigheten av bara en klubb och allt vad det innebär är mycket större. Du är så otroligt mycket mer nåbar idag med mail och alla typer av appar och sånt som du kan nås från hela världen.
Människor har ju kommit och gått. Nämn någon annan sportchef som du har imponerats av under liksom din långa era här i svensk fotboll.
Nej, men jag tycker jag var väldigt ung när jag började, men att jag fick ju lära känna Stefan Söderberg, Tommy Wiesel, Thomas Wernersson när jag var väldigt ung, och jag är tacksam för att jag fick hänga med dem och respekt för dem. Och sen är det självklart sådana som har gjort, som Stefan Andreasson och Urban Hagblom som har jobbat länge. Sen är det en utsatt roll och det är förändringen, men Hasse Borg givetvis gillar jag. Sen är det 2019 idag. Det är klart att jag har stor respekt för Daniel Andersson och Jesper Jansson och Björn Westerholm som har ungefär samma typ av jobb, och jag har en bra dialog med dem.
En utsatt roll, säger du. På vilket sätt har det tagits uttryck?
Nej, men det är väl utsatt för att man är en ledare och har med Djurgården och den digniteten. Det är en av Sveriges framgångsrikaste klubb rent med mest SM-guld och i hela Djurgården.
Och, ja, då lägger du ihop alla.
Absolut, Djurgården är ett väldigt välkänt varumärke och fotbollen är också en av Sveriges framgångsrikaste fotbollsklubbar. Så det är klart att intresset och Vi är en medlemsägförening som ägs 100% av våra medlemmar, och vi har 13-14 000 medlemmar. Så det är självklart att det är ett utsatt jobb, och det är ett ganska komplext jobb. Men samtidigt så det vet jag, och jag känner att jag har ett stort ansvar för att göra Djurgården bättre för varje dag och utveckla Djurgården.
2003 fick jag ett tips om att Jesper Blomqvist var här på stadion. Jag ringde upp där och frågade om han skulle till Djurgården. Nej för fan, han var bara här för att hämta Iron Maiden-biljetter, sa du. För Maiden skulle spela på stadion i den vevan. Sen var ju Blomqvist klar för Djurgården någon vecka senare. Och nu jobbar ju inte jag med nyhetsarbete så mycket längre. Men bluffar du fortfarande nyhetsreporterna?
Nej, det är klart att den där var en tagg för dig. Den har du svårt att glömma. Men det är självklart, ibland måste man ju spela ett spel. För det är så många olika saker. Idag, du var också jävla jobbig på den tiden. Du höll ju på och norska och lagde i allting och höll på. Så att då får man göra det med, som jag fick göra med dig. Ibland får man väl lura dig, men du lurar nu mig mest, tror jag, ändå. Så att, men det är klart att det är intresset och den biten, och det är som en svår roll. Och det är klart att jag försöker vara ärlig och rak, men ibland kanske man inte kan vara det. För det kan vara i jävligt viktiga lägen där man inte har koll på situationen överhuvudtaget.
När blev du själv ordentligt lurad senast?
Nej, men jag lurade. Ja, lurad vet jag inte. Det är ett starkt ord, tror jag. Men det är saker som man har trott på som inte har blivit av. Och då kan man känna sig lurad. Men samtidigt så i jobbet så blir det så att det blir inte så som man har tänkt sig.
Är det mycket fulspel i branschen? Eller upplever du att folk ändå är ärliga mot varandra?
Fotboll har ett stort intresse, och det är pengar involverade och stora pengar. Det är klart att det är inte alltid det raka puckar.
Varför fortsatte inte Özkan Melker-Mitchell som tränare för Djurgården?
Varför han inte fortsatte? Det var att vi hade en dialog under hösten. Vi ville förlänga och förde den diskussionen. Özkan tackade nej för att han hade ett annat... en annan tanke, och det vilket var vi respekterade. Därav så inleddes den nya tränarprocessen.
Ni erbjuder ett kontraktförslag som man tackar nej till om en förlängning?
Ja, vi hade en diskussion om det, och Özkan valde att tacka nej.
Nu har du anställt en ny tränare, du var här. Varför fastnade du för Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf?
Nej, men vi... Som sagt, när Özkan valde att tacka nej så inleddes en diskussion med hur skulle det se ut där. Kim Bergström och Thomas Lagerlöf är erfarna och har jobbat långt länge i svensk fotboll på olika nivåer. De har jobbat 7 år i Sirius. Jag tror inte någon har undgått deras arbete. Dels i väldigt svåra situationer och tagit Sirius från tredje divisionen i Sverige och etablera dem upp i Allsvenskan och hänga kvar och spela allsvensk fotboll för tredje året i rad, vilket är väldigt ovanligt ute i Uppsala, som kanske inte har den kulturen. De har gjort det på ett fantastiskt sätt, och också genom att spela en modern fotboll, och på det sättet de har gjort den resan är imponerande. Sen också att de är två personer som har jobbat i delat ledarskap, och det tror jag är otroligt viktigt. Det är inte lätt att göra delat ledarskap, men de har spelat fotboll ihop tillsammans för 30 år sedan och har en väldigt lång relation, och de är som perfekta i det, och det var vi nyfikna på. Och då inleddes en diskussion, och vi hade en bra kunskap av dem, både i styrelsen och vi i ledning. Och efter ett antal träffar så var det liksom ingen fråga.
Ja, jag lirade lite med Kim i Nacka 2000. Jag minns ju honom som en hård jävel, alltså. Det var ingen du käftade med. Han har ju liksom en bild av sig att ha ett ganska hårt ledarskap också. Är det din uppfattning?
Ja, men Kim är tuff, han är hård. Han har jobbat hårt för att ha haft en framgångsrik fotbollskarriär. Och han är envis. Det är kanske därför framgångarna har varit. Och jag tror man får den bilden på fotbollsplan, men det finns också en bild av Kim Bergstrand utanför fotbollsplanen. Och som ledare är han en stark och kraftfull personlighet. Sedan så tror jag att det också är en perfekt match med Thomas Lagerlöf, som kanske inte heller var så trevlig på fotbollsplan, men däremot så är väldigt noggrann och så där, så att de komplicerar varandra bra, som Roffe Zetterlund skulle.
Men är det lite good cup, bad cup på Kim och Lagerlöf, menar du, eller?
Ja, det är två olika personer som tillsammans är... Annars hade man inte kunnat jobba 7 år i en klubb om man inte... och väldigt liten spelaromsättning egentligen som de hade för att ta den resan. Man hade väldigt många spelare som var med i en skett ända upp i Allsvenskan.
För att bara det här liksom mer auktoritära ledarskapet, det är ju lite på väg ut från idrotten, tänker jag.
Ja, jag tror alla ledare och det går alltid i vågor etc. och så, men jag tror på att just det här ledarskapet, när man är två av de olika personligheterna, så har de visat det och det känns väldigt tryggt, för det är två väldigt med lång erfarenhet i svensk fotboll, jobbar väldigt hårt och vill spela modern fotboll och har jobbat som sagt var länge tillsammans. Det är väldigt många bra grundstenar för att de ska kunna fortsätta med det.
Vad lägger du i ordet modern fotboll, som du återkommer till här på gången?
Nej, men du själv satt väl och twittrade och skrev, och journalister gjorde väl, och man följde Sirius utveckling som nykomling. Vi mötte dem i premiären 2017 och fick stryk med 2-0. Och vi har mött dem i Svenska Cupen när de spelade ännu längre ner i seriesystemet och fick stryk. De är väldigt... tror jag tog Allsvenskan med storm. De spelade den bästa fotbollen 2017 under våren och blev väldigt hyllade av det, och motståndarna har haft en stor respekt för att komma och spela mot Sirius, och det är väl mer ni journalister som har skrivit en modern fotboll, och jag tycker det passar bra.
Men vad lägger du i det, och vad kräver det för spelartyper?
Ja, det kräver att man har en modern fotboll, att du har spelartyper som vill spela fotboll och hålla bollen på backen, att spela den och ha initiativet i matchen, att ha en löpvillighet, och samtidigt att det finns en balans för att man också måste försvara sig och vet hur man ska spela fotboll och jobbar hårt med att man ska visa framåtanda. Vi ska vara, som de själva har sagt, eller vi jobbar efter, ska vara moderna järnkaminer. Vi ska vara tuffa och hårda, men spela en bra fotboll.
Har Magnus Eriksson varit här och hämtat sina Maiden-biljetter?
Jag vet inte om Maiden är här kommer att spela, men däremot så har jag bra relation med Magnus. Jag är väl insatt i hans situation. Han är inte här och bara hämtar biljetter, men däremot så har vi suttit här och druckit kaffe och jag har en bra dialog med han. Sen om Aron Maiden kommer att spela här, det vet jag inte, men det är nog större risk att Magnus Eriksson spelar här.
Hur bedömer du chansen att han spelar för Djurgården 2019 redan?
Ja, det får ju framtiden utvisa. Vårt transferfönster stänger 1 april. Magnus ska åka tillbaka till San Jose och starta upp sin försäsong. Nu är inte jag väldigt... Det är att det har blivit nya tränare och ny ledning i San Jose gör väl att Magnus får väl höra sin framtid när han väl är där. Men att han kommer att spela Djurgården i framtiden, det är jag helt övertygad om. Sen om det blir 2019, och det kommer säkert spekuleras framöver. Magnus vet vad som gäller och vi vet vad som gäller, och så får vi se om framtiden kan göra att Magnus spelar i 2019.
När åker han tillbaka till USA, sa du?
Han åker om den här veckan eller nästa vecka, skulle jag tro.
Och då kommer han få ett besked av manager där och sen ta ställning till att ni har gett honom ett kontraktsförslag.
Nej, vi har inte gett honom något kontraktsförslag, det har vi inte gjort, utan vi har ju diskuterat bara på hans situation. Det är klart att kommer man sist i MLS och kommer in med nya tränare och de här utlänningsplatserna är ganska attraktiva, det är klart att då är man lite mer utsatt. Och samtidigt som man har väldigt trygghet genom att han är anställd av i USA och MLS, så är det mer upp till Magnus Eriksson och San Jose att se hur ser framtiden ut och hur vill de ha för lösning.
När kommer du få svar på det här om Magnus för 2019 då? Vad är tidsplanen?
Nej, men svaret så är våran tidsaxe ganska lång. Alltså som jag sa, transferfönstret stänger 1 april. Och jag tror att skulle det vara rimligt att han skulle komma förutsättningar till Djurgården, ja, det är klart att då är det så länge.
Så vill han komma 28 mars, är det inga problem?
Det är bra om man har tränat någonting och bara runt och cruisat i USA. Så att det är klart att Magnus är en otroligt härlig person både på och utanför plan. Som sagt, vi har en väldigt, väldigt bra dialog. Jag är säker på att han spelar i Djurgården framöver. Men det är lite komplicerat än så att man bara kan säga att han gör det 2019.
Du har träffat Astrid Ajdarević också. Mm. Har du erbjudit honom kontrakt?
Nej, men däremot så träffade jag han och i Stockholm när han var uppe i andra ärenden. Och han tittar ju på sin framtid och tycker att då Djurgården skulle kunna vara ett intressant alternativ. Och lite känna. Och då träffade vi han. Vi har inte fört några diskussioner exakt om villkor eller någonting. Utan som sagt var, i det korta perspektivet för hans del så finns det ett transferfönster som stänger det 31 januari. Han tillhör ju Grekland. Och vi har träffats och vi har inte gjort så mycket mer än det efter det.
Han har ju en underbar vänsterfot och en fantastiskt fin blick för spelet. Men är lite trög och lite ojämn kanske. Och har ett jäkla humör. Eller hur ser du på honom?
Ja, det finns alltid de som har olika uppfattningar om spelare och personer. Jag tror att han är idag 28 år och har lärt sig väldigt, väldigt mycket. Men han har, som du säger, en väldigt, väldigt bra vänsterfot och väldigt skicklig fotbollsspelare som han har bevisat. Och hans toppar har varit väldigt, väldigt, väldigt höga.
Mm. Sen har du Batanero i Sundsvall också. Är det bara ett rykte eller är det något ni tittar på allvar?
Alltså det är klart att det spekuleras så otroligt mycket. Batanero är en väldigt skicklig fotbollsspelare som han har visat i Sundsvall. Men för mig har det varit bara spekulation.
Men är ändå en sån spelare ni vill ha in, en bollskicklig central mittfältare, eller? Om du är intresserad av Ajdarević så är det ju den spelartypen du får.
Ja, absolut.
En playmaker liksom.
Ja, det är väl det som man ska titta, men det får man ta steg för steg också. Vi har väldigt bred och bra trupp med de nyfärgen som har kommit och det finns som sagt var alltid frågetecken såväl i vår trupp nu som kan påverka beslut och göra andra möjligheter.
Mm. Varför skar det sig mellan dig och Jonas Olsson?
Det skar sig inte, utan Jonas är en vinnare, jag har stor respekt för det. Och vi har en bra dialog idag. Vi käkade frukost häromdagen. Så att,
var det för att gräva ner den tidigare stridsyxa, eller har ni alltid haft en god dialog?
Ja, det tycker jag. Sen har det, sen kanske det utifrån har verkat någonting annat.
Det har inte varit särskilt svårt att läsa mellan raderna, eller man har inte ens behövt läsa mellan raderna, men att ni väldigt gärna ville sälja Aliou Badji.
Vill
sälja till och med, för det är ju inte över än.
Nej, men alltså, vi har ju ett ansvar att driva en fotbollsklubb och vi har sålt väldigt mycket fotbollsspelare. Och för 2 år sedan så var han nere i Afrika och träffade Aliou Badji och valde att han skulle komma till Djurgården. Det är självklart att när det har varit otroligt mycket spekulation, mycket intresse kring Badji. Och då har vi diskuterat med klubbar. Vi vet också att han vill bli proffs om det är bra för han och bra för Djurgården. Vi hade en möjlighet i där det fanns väldigt bra för Djurgården och väldigt bra för han. Men Badji tackade nej till att åka till Kina. Och det får man respektera. Och det är så lite märkligt eftersom jag varit i den situationen och varit med och träffat han i Afrika och den möjligheten som kom upp, så var det som sagt, var det är ingen att hymla om att det var fantastiskt för Djurgården, fantastiskt för han. Och sen
hur såg det ut, erbjudandet, vad kunde ni fått?
Nej, men det är det, som jag sagt, det rätt rakt kan jag bara säga. Det var 50 miljoner.
Så det är över 50 miljoner? Mm. Som hela affären var värd eller som hade gått in i Djurgårdens kassa?
Som har gått in i en övergångssumma.
Och sen skulle hans klubb ha 15% av det. Det är ju då 7,5 miljoner. Så ni hade fått in, och så lite agenten 40. Så ni hade kunnat få så lite andra svin på vägen. När ni hade fått in 35-40 miljoner rakt in i kassan, eller?
Absolut.
Ja, det är stora pengar.
Ja, för oss är det. Och jag tror ingen spelare har blivit mer erbjuden ett bättre kontrakt än vad Badji blev heller.
Men vad var det då?
Jag kan inte säga det, för det är inte min uttal. Men däremot respekt. Han vill aldrig tacka nej. Han vill se sin annan del i karriären. Och så att det är bara att respektera. Och jag hoppas att han ändå är en vinnare i det här beslutet.
Vad händer runt honom nu då, när det inte blev något med Kina?
Nej, men det finns ju, han har ju kontrakt 2 år till. Och vi har fört diskussioner med ett par klubbar som har varit väldigt konkreta. Som sagt var, vi har ganska spelare och har väldigt klart för sig vilka fakta som man grundade det här beslutet på. Och möjligt är det någon klubb som vill diskutera på våra villkor, och det är bra för oss och det är bra för Badji. Så finns det en möjlehet fram till 31 januari. Sen vet man aldrig liksom hur det ser ut, men jag planerar för att han ska spela i Djurgården 2019, och hoppas att vi har en diskussion som båda är glada med längre fram då.
Men att ni hade fått in 35-40 miljoner på han till Djurgården, då hade han varit en större liksom pengar in än vad ni hade på Olunga till exempel, som var väl den största övergången tidigare där för Djurgården.
Absolut, hade det varit. Det säger vi också. Och det hade varit den största genom våra tider.
Här är det ju rakt och ärliga om siffrorna. Så annars är det mycket liksom, övergångssummor och så kommer ut. Så är det ju ofta det som valsar runt i pressen är ju vad hela affären är värd. Liksom. Det är ju sällan summorna som går in till klubben. Gillar du liksom att elda på de här siffrorna? Det är bra för Djurgården och dig som sportchef liksom att det talas om totalsummorna jämfört vad ni egentligen får in, för de är ju lägre.
Ja, jag tycker vi har varit ganska rimliga våra totalsummor. Det är så. Sen måste man ju förstå att vi har ju, det är nettot som är intressant på spelarförsäljningar. Och det är vi ganska skickliga på att veta hur man kommer dit. Och det tycker jag vi har varit väldigt skickliga på. Sen är vi väldigt schyssta som klubb. Dels mot våra svenska klubbar och framförallt också mot afrikanska, så ser man det som ett projekt. Jag kommer ihåg när jag köpte Badji, så var det absolut det sämsta budet de hade på bordet. Men vi fick också ändå att det fanns ett förtroende att på grund av att i ett nästa steg, att han kommer till en bra miljö, får förtroende, utvecklas i lugn och ro och sen går vidare. Det är klart att jag hade vetat om att vad jag såg på de där papperna från de andra klubbarna, så hade det totalsumman för den klubben hade blivit mycket bättre. Och det är jag stolt över, och det är en trovärdighet. Så att vi Och det är självklart bra för vi är ganska schyssta, vi betalar inte högst, men vi, är det någon spelare som går, ja, det är självklart att Brommapojkarna eller AFC eller Frej eller lika väl som en klubb i Afrika ska få vara med och ta en del av, ska ha en del av projektet.
Vad har du för budget att handla för i år?
Nej, men vi som sagt var, vi gjorde fotbollsaffärer och transfer under 2017 som är ganska fantastiska. Och det är klart att vi ska satsa en del på det för att utveckla Djurgården långsiktigt, att vara med och slåss om Europa. I somras så kom Erik Johansson, eller Erik Berg som han heter nu, och Niklas Bergkroth som är två långsiktiga lösningar för Djurgården. Och vi har investerat också i spelartruppen nu. Långsiktigt är fyra spelare som har kommit här i vinterfönstret. Det innebär att vi har 14 spelare med oss som är väldigt duktiga och finns stor utveckling i fram till 2021 och 2022. Så att vi har ganska bra trygghet där. Och i kronor och ören så har vi väl satsat ungefär 10-12 miljoner så här långt. Och vi kan väl satsa några mer kronor om det är så. Självklart så får vi följa utvecklingen, vad som händer i det här transferfönstret. Och det är klart att en försäljning av Badji hade kunnat underlätta att vi långsiktigt hade gjort investeringar i Djurgården som hade höjt våra kvaliteter.
Om du tar eran budget där, eller den budgeten du jobbar med i förhållande till konkurrenterna, så förstår jag ju att Malmö är ju på en egen nivå med sin ekonomi. Jag vet inte om AIK är för er också, Hammarby, Norrköping, eller var placerar du er?
Nej, men vi kan väl titta på den här femårsresan, så har vi i vilket fall gjort vi har gjort 5 år där en fotbollsklubb har gjort plus varje år. Och där det ska vara en ekonomi i balans, och vi ska ha en sportslig stabilitet, och vi ska ha ett positivt transfernetto. Vi också, som jag tror också är väldigt många avundsjuka på idag, vi är en modern fotbollsklubb, vi har ett herråt damlag i Allsvenskan nu. Vi har pojk och flick, det har vi varit väldigt, väldigt tydliga med, och vi har lyckats med allt det här som är. Och det är självklart att vi spelarförsäljningar har varit extremt viktiga för att kunna förstärka och ge den trygghet i Djurgården de sista 5 åren. Och det är jag väldigt stolt över, och hur vi har utvecklat det. Och som sagt, var mitt ansvar är att utifrån styrelsen följa den budgeten som vi har för fotbollsspelare. Och den tror jag, vi ligger någonstans där efter de klubbarna du nämner.
Efter alla, även efter Hammarby, Norrköping.
Ja, det skulle jag tro, alltså inte. Men vi ligger där, vi ska ha en budget för att vara med och konkurrera om Europa.
Är det målsättningen också för Djurgården 2019, det du säger, att ni ska ta en Europaplats eller konkurrera om en Europaplats, eller hur formulerar ni det?
Nej, men vi ska vara med och slåss där uppe och om de här Europacup-platserna. Jag tror det är 12-13 klubbar i Allsvenskan idag som har som mål att slåss om dem när man går in. Vi har i vilket fall förutsättningarna och möjligheten att kunna göra det. Vi var med och slogs om Europa förra året. Självklart så visste vi att 2018 skulle bli en större utmaning. Vi är väldigt stolta att vi tog en titel första gången på 13 år i Djurgården. Det är 2 titlar att slåss om. Vi tog en av dem. AIK tog den andra. Och vi ska vara med. Man ska ha respekt för att det finns klubbar som gör det bra. Malmö, AIK, Hammarby, Häcken och Norrköping. Och vi ska vara en av dem som ska kunna vara där.
Men målsättningen är inte tydligare formulerad än så, som du säger nu, internt?
Nej, vi är anställd tränare och vi har gjort det att vi ska vara med och slåss om Europa.
Mm. Har du någon förhandlingstaktik?
Nej, men däremot så i en förhandling så gäller det att ha så mycket information och kontakter och vad man kan göra. Och det är jag ganska duktig på att få. Och det kanske kan vara störande för den man förhandlar med. Sedan så har jag svårt att sitta och beskriva mig själv i någon förhandling. Eller, jag är ganska engagerad och har en stark tro och en bra övertygelse. Men däremot så går det ganska snabbt, rakt och ärligt.
Information nämner du, det är intressant. Har du något exempel på när ditt informationsövertag har gett en tydlig fördel?
Ja, men det är väldigt många gånger. Absolut. Och en sak så när vi sålde Olunga så kom det ett stämplat brevpapper från en kinesisk klubb som var det värsta vi hade sett på ekonomi.
Värre än Badji här?
Ja, det var det.
Och, vad var det då?
Nej, men att man skulle erbjuda oss en otrolig summa och spelaren en otrolig summa. Och det tog mig 8 timmar att få reda på att det var ett falskt bud. Och det är jag tacksam för att det var ett falskt brevpapper. Och det förstörde en lördag i januari för några år sedan.
Vem har intresse av att skicka ett falskt bud?
Ja, men jag tror det är som jag säger, fotbollen är ganska komplex. Det är mycket pengar involverade. Kina är ett attraktivt land och etc. Så att, det finns väldigt mycket folk som kan komma med andra lösningar.
Vad stod det på det där falska budet? Det spelar ingen roll eftersom det var falskt. Du kan säga vad
det var. Jag ska respekt för det. Det var helt falskt. Men jag är väldigt stolt över att jag fick efter 7, 8, 9 timmar få...
Hur tog du reda på det då?
Kan jag inte säga.
Hur ser du att en spelare är av rätta virket? Du har ju suttit i mängder av förhandlingar och med spelare och du har pratat med ännu fler. Liksom. Har du något särskilt du lyssnar på och tittar på?
Jag har ganska bra kunskap om vad jag tycker eftersom jag har rest i många länder. Och det är så otroligt många olika faktorer det beror på. Man kan alltid bedöma en fotbollsspelare om man har varit på plats eller etc. Så kanske inte alltid är den bästa fotbollsspelaren som man väljer. Men att man det finns någonting där som...
Vad är det?
Ja, det kan ju vara... ta Adam Bergmark Wiberg som vi värvar från Gävle. Så kan det ju vara det intressanta att han har gått till Gävle från Täby. Spelat där i 2 år, väldigt dåligt lag som haft en negativ trend. Men då känner du ganska trygg med att okej, han är snabb. Han har en otrolig fysik. Han jobbar hårt som 17.
Även i motgång?
Ja. Och har nedsatt för mål. Men han kommer vara beredd att bestiga berg för att lyckas. Och det är klart att då är det... Så kanske inte så många som känner till. Men att jag tror att han kommer an till Djurgården och får jobba med bättre fotbollsspelare. Jobba hårt. Han är här långsiktigt. Så kommer han att lyckas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du utvecklat liksom din... bedömningsförmåga genom åren? Det antar jag att du har gjort liksom. Du började ju liksom för 20 år sedan liksom. Mm. Och du måste ju bli bättre och bättre, tänker jag på, liksom, och se de här detaljerna.
Ja, det tror jag också är viktigt att, som jag sa inledningsvis, vad är det? Jag tror att jag kan vara ett pain in the ass för många av spelarna.
Hur då?
Nej, men jag är väldigt nära dem. Vi har bestämt saker och det gäller att... Jag ställer ganska tuffa krav också om vi för att lyckas med den resan.
Och hur ligger du på dem då, berätta?
Nej, men det kan vara det finns bra och dåliga dagar för fotbollsspelare. Och jag jobbar ganska tajt med dem där och finns väldigt närande och lyssnar och coachar och vad som krävs för att kunna lyckas.
Hur bedömer du på en ung talang att det finns förutsättningar att ta nästa steg rent fotbollsmässigt?
Ja, men det är svårt. Mm. Det är, tror jag, det är en svår nyckel i fotbollen överlag, att man kan vara väldigt duktig som junior och sen så ska man in i och ta nästa steg som senior. Det är en större chansning. Det är inte alltid de största talangerna som lyckas. Det är en svår, och där har man det är inte alltid, det är väldigt svårt att lyckas. Och svårt också miljö för unga spelare, att har man tålamodet, blir man inte som Zlatan, varför ska jag spela fotboll då för? Och man måste ha en extrem drivkraft. Och där finns det alltid lite roliga exempel. Ta Elliot Cech som började spela division 4 fotboll och började klättra där och spela allsvensk fotboll när han är 25-26 år, sin första match. Och jag hoppas att det finns den typen av möjligheter för spelare även i framtiden.
Matchfixningsproblemet har ju virvlat in i svensk fotboll. Har Djurgården haft några problem med det någon gång? Har ni liksom fått erfarenheter av spelare som har hamnat i olämpliga situationer eller så?
Ja, det har vi fått. Även så väl som fotbollen i det som går att spela på. Så har det funnits sådana situationer.
Vad var det? När var det?
Nej, men jag har ett ansvar och jag kan bara bekräfta på att det finns. Det är ett problem med matchfixning. Det kan vara spel även inte bara i allsvenskan, utan det kan finnas även i juniorfotbollen och på olika typer av sätt där vi har haft några situationer som har hänt. Sedan så är det idag...
Är det U21-nivå du menar det har hänt i Djurgården?
Jag tror
det
är även lägre än så.
Man kan spela ännu lägre alltså på U19 eller?
Ja, man kan spela lägre nu.
Och där har ni haft några incidenter?
Ja, där har vi haft inte.
Hur hanterar du det?
Jo, vi hanterar det genom att vi har spelare vi upplyser om det. Vi har haft föreläsning i det. Vi har haft utbildning också via SF som man har haft. Och vi har haft externa föreläsare och den biten. Det är ett ganska tufft klimat där idag med spel och möjligheter som finns. Vi har också haft fall i vår spelartrupp där spel har varit saker som har ställt till skada.
Vad då? Vad kan du utveckla det?
Nej, men jag tror alla spel har varit en stor... spel finns idag i vår vardag. Det finns även bland fotbollsspelare. Jag tror det är flera fotbollsspelare som har talat öppet om att man har spelat och spelat bort stora pengar. Vi har också haft det i Djurgården.
Är det här någonting du har sett som har förändrats under din tid? Att förr i världen var det inte så mycket, nu har det blivit mer. Eller har det här alltid funnits?
Nej, det har inte alltid funnits. Du och jag uppväxt med Stryktipset på lördagar. Och idag finns det spel. Du kan spela på vad som helst. Du kan spela på varningar. Du kan spela på hörner. Du kan spelas från hela världen. Det är givetvis helt nya möjligheter. Och vi har idag när vi skriver kontrakt med fotbollsspelare så är det en viktig punkt i vår kontrakt att när vi anställer en fotbollsspelare att spel och är ingenting som vi accepterar.
Hur formulerar ni den punkten?
Jo, att spel är inte tillåtet och att vi har det som en viktig punkt i Djurgården i sin anställning.
Men man får inte lämna in ett stryktips en gång om man lirar i Djurgården? Även på andra, man på Premier League eller hur liksom hårt styrs det?
Ja, det är ju människor. Jag tror det är svårt att se om man inte kan lämna in ett strykstips eller en match. Jag säger att problemet finns. vi gör vad vi kan göra genom att vi poängterar det, och det finns med i kontraktet när man anställs. Vi jobbar med det också under året. Vi kanske vidtar åtgärder som i vår miljö.
Vilken är den konstigaste affären du har varit med om?
Ja, bra fråga. Nej, men du kommer ihåg en gång när du slaktade Sören Larsen, lika väl som du slaktade nu Boja Turay, så det är ganska bra tecken. Du, 2005 så skrev du att Sören Larsen, för det, då vi spelade premiär, då sa du Sören, om Djurgården ska vara med i toppen och slåss, då kan man inte ha Sören Larsen som forward. Han gjorde succé, förutom att du hade kapat han i första omgången och sagt det. Så sålde vi han till Schalke. Och han gjorde många mål i Allsvenskan, han gjorde landskamper etc. Och slutade med att vi satt och förhandlade med Schalke 04 och diskuterade en övergång. Och där de hade något påstående om någonting som fanns i vårt kontrakt. Och det slutade med att Djurgården Göteborg, så stack jag där och kollade. Vi spelade på Råsunda den matchen och stack till kontoret och kollade, alltså, vilket var det. De hade fått fel uppgifter och de hade tänkt sig betala en summa, men vi fick en helt annan summa. Det var ganska märklig. När man satt med tre starka personligheter från Schalke som tyckte att affären var bara klar.
De menar att det fanns en fastställd summa han kunde lämna för?
Ja, det visste jag att det inte fanns.
Så du sprang och hämtade kontraktet och visade att det inte fanns? Eller?
Nej, jag var osäker på hur det tolkades. Men att det fanns, att det var vi som hade rätt. Sedan så var Tobias Hussein-affären ganska sådär lite rolig också.
Varför det?
Jo, för att det var bara några dagar kvar på transferfönstret. Och så blev jag bara kontaktad av Sunderland hux flux genom ett fax. Och därifrån startade den affären. Och några dagar senare, ingen visste om den direkt heller, utan de ställde frågan till mig. Och 4-5 dagar senare så var Tobias Hussein såld för en väldigt stor summa.
Och vad var det som var märkligt med den, menar du? Det var att du var så oförberedd på att de skulle höra av sig helt plötsligt, eller?
Nej, jag kom in efter lunchen och trodde det låg bara några papper i faxen. Jag bara gick förbi faxen, så det kunde ha varit vad som helst. Och så.
Var ett bud då, eller?
Ja.
På hur mycket?
Nej, det var ganska mycket pengar.
Hur mycket?
Nej, men det...
Fan, det är 15 år sedan.
Nej, men det var över 20 miljoner.
Hur gick det för Sören Larsen sen?
Ja, han gick till Schalke och började väldigt bra, tror jag. Vi fick ta del av deras framgångar, och där i början vi hade någon sån här prestationsdel. Så att, jag tror det gick ganska bra.
Boja Turay nämnde du.
Mm.
Jag skulle inte vilja säga att jag slaktade honom, men det var intressant att du tog upp honom. Jag ifrågasätter hur ni ska använda honom i spelet. Så det får du gärna utveckla.
Ja, nej, men du jag såg att du skrev någonting där. Och det är alltid en risk när man tar fotbollsspelare.
Mm.
Det som är skillnaden mellan dig och mig, du kan ju skriva vad du vill, du behöver aldrig ta ansvar. Jag tar ansvar, och vi tror på att Boja Turay kommer att lyckas i Djurgården. Vi har god kunskap av honom. Vi har varit på honom tidigare. Sedan så ser man direkt att det är en skicklig fotbollsspelare.
Mm.
Och frågan du ställer, ja, han ledde allsvenska skytteligan i dalkurvan när han lämnade till Belgien. Och det är klart att tränarna ser en fotbollsspelare som är väldigt skicklig, som vi kommer att ha stor nytta av. Och då kan det väl lätt säga sig, okej, hur spelar man fotboll för att få ut det bästa av Boja Turay då? Och det får väl framtiden utvisa. utifrån hans egenskaper så jobbar han hårt, han är snabb, han är en skicklig en mot en och har en näsa för mål. Då har man ganska bra, goda förutsättningar för att lyckas. Sen så hoppas vi att, vilket man har sett bara på de här dagarna, att han älskar att få vara här i den här miljön, och det tror jag också kommer att vara viktigt för hans prestationer under året.
Så du säger över 10 mål på Buya Turay då, så säger jag under 10 mål i Djurgården, och så tar vi en bättre milta ja. för 500 spänn på det, och här skakar vi hand nu, ja. Vi ser ju inte poddlyssnarna, men över 10 mål säger för Djurgården, och jag säger under 10 mål, och så ja. Har vi en middag.
Det är skönt att du behöver ta ansvar för någonting.
Men det är lite konstigt upplägg då med honom, att han kan försvinna här nu till sommarfönstret. Eller?
Vad är det som är konstigt med det? Vi har villkoren förklara för att han ska spela här 2019.
Men de kan ta tillbaka honom, belgiska klubben, och sälja honom om de känner för det, liksom. Vad jag förstår.
Jo, men det är väl med alla våra spelare. Mm. Eller vad är skillnaden med det? Om de skulle göra det, och om... det är en del, då har han gjort det bra, måste han gjort det jävligt bra för Djurgården, eller? Och bidragen. Sen om han får en chans att kunna bli proffs för väldigt stora pengar och komma därifrån. Ja, men det kan hända vilken spelare som helst. Vi har villkoren klara 2019, och som jag sa, vi har pratat, vad är det för viktigt för att du ska kunna lyckas vidare sen? Är det en halv säsong eller en hel säsong, eller liksom, vad är hans mål? Ja, det är att vinna skytteligan. Då är jag ganska övertygad att man har gjort över 10 mål, så du är torsk där. Sen det finns alltid en risk vad man än gör. Men du har ett annat PO-värde än mig. Jag är ganska positiv, och så säger jag så här, jag tror att han kommer att spela hos oss hela säsongen. Du ser risken att han kan lämna i sommar. Ja, om det finns det vilken här som helst, eller någon kan bli skadad. Det svåra, som jag har sagt många gånger, det är att driva en fotbollsklubb. Det kan hända saker, man jobbar. Ja, men jag räknar med att Buya Turay spelar här hela 2019. Och skulle han säljas, ja, då har det varit en väldigt, väldigt bra ekonomisk del också för Djurgården.
Men ni har ingen del i om han säljer. Han är ju deras spelare. Eller?
Ja, ja. Men du, en av... Vi har ju också, om det skulle vara så att han skulle gå i förtid eller han skulle säljas på grund av att vi erbjuder hans speltid, det är klart att det är gagn för Djurgården. Det lägger man ju in givetvis i ett avtal.
Okej, så att om han, ni hjälper, eller liksom då är en boost för hans karriär här, och det innebär att han, hans klubb Belgien säljer honom under sommarfönstret, så har ni liksom en provision på det, eller ja, ni har en del av det helt enkelt.
Absolut.
Hur mycket då?
Nej, det slutar nu. Nej, men du... Ja.
Ja, men mellan tummen och pekfingret, får det några procent eller vad rör det sig
om? Om man skulle säljas i sommar. Ja, någon miljon.
Han vill ju absolut inte själv tillbaka till sin klubb i Belgien. Vad säger du om det uttalandet? Var det så taktiskt?
Nej, taktiskt. Jag tror det säkert kom från hjärtat. Mm. Han har haft en diskussion med den klubben. Han vill inte spela i Belgien. Jag har sett och vad han sagt till mig. Det är deras största spelaraffär, Saint Rodin, som gjordes 9 augusti. Och 5 månader senare så presenteras han för Djurgården. Så där, det är klart att någonting som han inte har varit nöjd med och vill tillbaka till Sverige. Och det har jag ganska god kunskap om varför och det inte har blivit.
Vad är det som har kört ihop sig där?
Med respekt av klubben Saint Rodin och den biten så hittar vi den här lösningen. Vilket var det, och det har jag stor respekt för. Saint Rodin i den situationen, de ville att Buya skulle få fart på sin karriär och att de hade kanske en kulturskillnad eller de tycker det är en väldigt duktig fotbollsspelare, han behöver tid på sig att utvecklas. Han gjorde mål i sin första match etc. Och så finns det en del komplicerade saker som...
Vad är det då?
Det vill jag inte gå in på.
Är det utanför fotbollen eller?
Nej, 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 absolut inte. Det, grejen är att i klubben så klart att det är ganska svårt när man inte, man kanske inte får spela, man får inte hoppa in fast man kanske tycker man är den bättre. Och varför har man köpt en spelare och om man inte använder den och på så sätt. Så att det är, de är väldigt nöjda med Bojan, hur han har visat sin inställning, men de får det svårt att se att han ska kunna få speltid på grund av att de har gått bra i ligan. De har tränarna valt att satsa på andra spelare.
Ni har försökt värva han tidigare väl? Var det från AFC eller?
Ja, hans namn har varit uppe tidigare. Dels från AFC och sen så har det ju spekulerats också från Dalkurd, men där fanns det egentligen inte någon möjlighet. Så med AFC så under förra året så hade vi ett antal möten med dem. Och som sagt var, vi är en fotbollsklubb och vi hade gärna velat ha Bojan Turay. Och som sagt var, men vi kunde inte göra den affären på grund av att det funkade inte riktigt för oss utifrån de principer och det vi har i Djurgården att driva en fotbollsklubb.
När
vi
gör.
Ja, vi blev inte eniga om upplägget med AFC. Fast vi satt i 5 möten skulle jag tro. Och jag är väldigt förvånad hur Dalkurd kunde lyckas det.
Var det liksom ägandeförhållandena kring honom eller intresseförhållanden kring honom som var stökigt?
Upplägget mellan klubbarna.
Kan du beskriva det?
Man kan värdera spelare lite olika. Och upplägg på det. Och där skilde sig. Det var därför affären sprack.
Men det låter som att den sprack inte enbart av ekonomiska orsaker.
Jo, det gjorde det.
Det var helt enkelt bara att han var för dyr.
Ja, eller upplägget för den finansieringen var för komplicerad och för dyr.
Hur är ett upplägg när det är för komplicerat?
Ja, det kan vara på olika lösningar som vi som fotbollsklubb inte ska göra.
För att ni hade brutit mot regler?
Nej, absolut inte.
Utan?
Nej, du, jag kan säga till en del, men får du respektera.
Stockholms stolthet. Vad är du mest stolt över med dagens Djurgården?
Nej, men vad jag är mest stolt över Djurgården? Det är en, som jag sagt, vi är en fotbollsförening som har tydliga med att vi har ett herr- och ett damlag som spelar i Allsvenskan. Vi har en väldigt god ekonomi. Vi är till 100% ägda av våra medlemmar. Vi har en styrelse som hanterar herrlaget i fotboll, damlaget i Allsvenskan. Vi har 2000 barn som spelar fotboll i Djurgården, pojkar och flickor. Och att det är en, som jag tror många uppskattar, en familjär och öppen klubb.
Hur ser styrkeförhållandena mellan AIK, Hammarby och Djurgården ut om 5 år, tror du? Om du får titta framåt.
Nej, jag tror att utan att uttala mig, jag har stor respekt för både Hammarby och AIK. De är viktiga för vår verksamhet och den rivalitet som finns. Jag tror att vi, för våran del kan jag bara uttala om mig själv, vi jobbar stenhårt för att bli bäst i stan. Och är beredda att många människor i klubben, både ideella och det är att bli framgångsrika. Och det blir man genom att vinna titlar eller vara med och komma ut i Europa. Och vi har alla förutsättningar för det. Vi har många kurvor som pekar uppåt. Och vi har en del fokusområden som gör det viktigt att vi, för att klara den konkurrensen givetvis, är att vi ska lyfta publiken och på den biten göra, som är en viktig del för oss att kunna ta nästa steg att utmana.
Är ni bäst i stan om 5 år?
Ja, det skulle jag tro. Det är det jag jobbar för i vilket fall, att vi är bästa fotbollsklubben. Vi är den mest framgångsrika klubben på 2000-talet i hela Sverige. Vi har tagit 7 titlar. Det är ingen klubb som har gjort det. Och är man då så framgångsrik som...
Ja, Malmö då? Nu är inte jag med och räknar
snabbt. Nej, men du får sitta...
Det är allsvenskan i alla fall.
Ja, i flera svenska, men det finns två titlar de slåss om och vi har tagit 7 av dem. Och det är klart att vi vill ju fortsätta vinna några titlar. Vi är stolta som att vi tog en titel 2017. Och jag hoppas att de 5 närmaste åren kommer vara en framgångsrik del av Djurgårds historia.
Vilka vinner allsvenskan 2019 då?
Ja, men om man bara tittar på de som har bäst förutsättningar för det och som ska vinna, det är Malmö FF. De måste vara skyhöga favoriter. Har gjort en fantastisk andra del av allsvenskan. 2017 klarar Europacup-spelet, går vidare dels till gruppen och går vidare och ska spela mot Chelsea om någon månad. Det är väl, då är man ju klart att man är favoriter när man går in i den allsvenska 2019.
Vilka åker du då?
Ja, jag har inte hunnit tänkt mig på det, men det är klart att jag tror att det, ja, det är alltid nykomlingarna som kommer att vara så. Så tror jag att Helsingborg är ett lag som säkert kan klara att göra det. Jag tror att AFC så är det svårt och tror jag hänger kvar nästa år.
Vad tycker du om Soccer Services som har kommit in i allsvenskan här med GIF Sundsvall och nu IFK Göteborg? Har de varit på er också och erbjudit sina tjänster?
Nej, men det finns många aktörer i fotbollen som kan erbjuda tjänster. De kan tillhandahålla såväl tränare som spelare. Och vi... Jag förstår att några klubbar anlitar det. Att det finns externa företag som kan erbjuda tjänster. Vi har också fått den frågan.
Från Soccer Services?
Nej, jag säger aktörer.
Men inte från Soccer Services?
Nej, vi har inte fört någon diskussion. Men jag vet att det finns. Och samtidigt så som jag sa innan så tror jag det bästa är att man har det i klubben. Såväl jag som att man är anställd i den klubben man jobbar i och jobbar utifrån det. Jag tror att det är kortsiktigt.
Vilken är din största motgång i livet?
Men nu när vi pratar fotboll så är det klart att det finns ju några sådana där saker som är. Vi gjorde en väldigt bra match mot Partizan Belgrad när vi var väldigt bra 2003. Så det är klart att vi gick inte vidare i Champions League. Rosenberg var 2006 när vi hade möjlighet att klättra och åkte ut mot ett lag från Slovakien. Det är två tuffa motgångar för att man ska kunna etablera klubben på den här nivån som då måste man lyckas ut i Europa för att göra skillnad. Det är två tuffa motgångar.
Hur tog de på dig då?
Nej, men det är klart, jag tror alla var som... Vi hade jobbat hårt för att lyckas i Europa. Vi lyckades inte på 2000-talet där med de två smällarna i synnerhet. Vi spelade i Europa 2002-2008. Vi knäckte inte koden som Malmö gjorde eller Östersund gjorde. Det hade varit viktigt. Hade vi gjort det så tror jag Djurgården hade varit absolut outstanding, den framgångsrikaste klubben under 2000-talet i svensk fotboll.
Lärde du dig något av det som du har tagit med dig vidare här nu?
Ja, det är klart att man lär sig alltid varje dag i det här jobbet och samlar på sig erfarenheter. Och de närmsta åren ska vi lyckas att komma till Europa, få möjlighet att spela europeisk fotboll. Och några som har gett oss motivation eller... är ju Östersund och Malmö som har lyckats med det. Vi har ingen annan målsättning i julen än att fan det skulle vara kronan på verket.
Kan du idag säga att ni, det ligger långt bak i tiden här, de här två missarna där, att ni gjorde något misstag som ni inte får göra om. Och då tänker jag inte på något tekniskt fel på planen att Bopa sköt i stolpen eller hur fan det nu var.
Nej, men alltså jag tror
klubbförening.
Nej, men i stora drag så var vi väldigt framgångsrika. Vi vann 3-6 titlar på några år. Vi hade vi hållit ihop som klubb och jobbat tillsammans och fortsatt jobbat och med lugn i styrelsen och sätter och allting och ledning, så tror jag att vi hade varit haft väldigt många bra år ytterligare i år.
Vad var det som gjorde att ni inte höll ihop som förening då?
Nej, men det blir så när man inte lyckas med det blir alltid att få lugn. Det sår är ju att man inte lyckas med det man med de mål man sätter upp. Och då blir det också besvikelse. Väldigt, väldigt många människor som lag extremt mycket tid och jobbade hårt i Djurgården på ett fantastiskt sätt. Och sen börjar det bli förändringar och etc. Och på den biten. Och det kan gå ganska snabbt.
Vad gör Bosse Andersson om 10 år?
Vad gör då? Mm. Då har jag förhoppningsvis så är jag frisk och jag mår bra. Och jag har ett annat typ av levande än vad jag har just nu. Och jag kanske finns med i någon roll i Djurgården som inte som är operativ, men däremot som att jag finns med på och bistår med den erfarenhet och den historia och som jag haft i Djurgården och finns med på ett eller annat sätt på en lagom nivå, om det sedan är en styrelse eller om det är så i organisationen, men och har ett friare liv och om du säger 15 januari idag, så 15 januari 2029 så är jag nog där är lite varmare än just nu.
Du bor inte i Sverige längre?
Jo, bor i Sverige kommer jag alltid göra. Men jag tror inte den 17 januari 2029 att jag är i Sverige.
Vad är du då?
Jag tror jag är på något varmare ställe.
Kommer det bli svårt att släppa taget? Du har levt med det här så länge.
Nej, jag har haft förmånen att få jobba med fotboll sen jag började som Dinsjö 7-spelare och växte upp i en fotbollsförening i Rö. Så det är klart att jag har släppt taget förut och det gäller bara att man har vänner och intresse och vill göra saker. Och nyfikenheten tror jag är viktig.
Tack så mycket Bosse för ett intressant samtal.
Tack Robban.
Allsvenska podden är tillbaka med fler intervjuer. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Bra.